Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hej och välkommen till Somna med Henrik. Din kulinariska krokighet. Din korkade korgförsäljare i natten. Det är jag som är Henrik. Och det är du som är somna. Och det är som det är. Det som händer, händer. Och just nu finns ingenting som vi kan göra åt det. Nu börjar vi. Hej somna. Dra täcket över huvudet. Låtsas att du är en kulle. Mitt i, som sticker upp mitt ur sänghavet. Förlåt, ibland försöker jag bara överraska mig själv med att inleda på sätt som är nya för mig. Jag märker ju att jag ibland hamnar i något slags återkommande där jag säger hej två gånger först. Hej somna. Och sen säger jag hej en gång till. Och sen brukar jag fråga hur du mår. Hur mår du förresten? Du vet att du måste svara, va? Fast du inte behöver det. Alltså, jag kan inte kontrollera att du svarar. Eftersom vi då är åtskilda av tid och rum. Vi är åtskilda av en mörk skog av faktum. Dagens avsnitt kommer att handla om en skog. Varför vet jag inte. Som vanligt med mig. Så, ibland skulle jag önska, och nu kommer det här att låta konstigt, men jag skulle önska att jag var en maskin. Och innan du nu rusar iväg och ålar längs med rådelbanan utanför ditt hus, lägger dig på mage och åker ner i nästan ljudets hastighet ner till turistorten nere vid bergets fot och stegar in på den lokala bykrogen och ställer dig på bardisken och skriker ut över alla afterskiarna där och alla coverbanden i zebrarandiga chapp- och klackhattar att Henrik Ståhl är en teknokrat som hela tiden smyger in budskap och ideologier som går teknokraternas ärenden, så vill jag säga att jag är ju redan på ett sätt en maskin, alltså en biologiskt uppbyggd maskin. Min kropp är ju en maskin, precis på samma sätt som en maskin är en maskin. Den gör vissa saker enligt förprogrammerade mönster. Men jag är inte mekanisk på det viset som en maskin är. I alla fall, det jag skulle säga är att ibland önskar jag att det vore lätt att förstå sig själv som det är lätt att förstå en maskin. Om man har en maskin, låt säga en maskin som hackar gurka, och så plötsligt en dag så hackar den gurkan på ett annat sätt. Eller har helt enkelt slutat hacka gurka, utan börjar istället hacka morötter. Då försöker man ju ta reda på vad som är fel med den. Men om man själv vaknar en dag och märker att det som tidigare alltid gjorde en glad, till exempel, inte gör det längre. Då tänker man att sånt är livet, och så går man vidare, och så man vidtar inga mått och steg för att försöka förstå vad det är som gör att det har ändrats. Jag tycker att det är konstigt att vi inte gör mer för att underhålla och hålla koll på maskinen jag. När man lägger ner tusentals kronor på att kolla upp vad det där konstiga blippande ljudet bakom bilens instrumentpanel är för någonting. Jag menar att man borde gå och besiktiga sig själv åtminstone en gång i månaden. Och då behöver man inte gå till liksom något ställe. Det räcker med att kolla sig själv utifrån ett schema som är på förhand bestämt. Så att man inte blir hemmablind. Man ska ha som en checklista. Tycker jag på riktigt är en bra grej. Trots att jag har en checklista, så är det ändå svårt att försöka skilja träden åt i den skog som är ens inre. Jag tycker alltså att det är väldigt svårt. Och det är därför som det här avsnittet kommer att handla om en skog. Om du är ny lyssnare av Somna med Henrik, så är det här alltså en podcast där jag bara hittar på eftersom. Och målet för dig är att släppa taget och likt analogin med rodelbanan tidigare, bara låta dig själv kana iväg. Det här har ju visat sig effektivt på människor som behöver en paus från sina egna tankar. Och där gör jag då mitt bästa för att vara tråkig och samtidigt underhållande. Vilket inte är så lätt som det inte låter. Det låter faktiskt svårt. Och det är det faktiskt också. Så att det är korrekt uppfattat. Jag känner aldrig att jag blir bra på det här. Inför varje avsnitt så känner jag en nästan vanmakt inför att hur ska jag kunna göra det här nu då? Då har jag ändå gjort det hundratals gånger. Jag har inte exakt koll, men jag tror att jag är uppe i 330 avsnitt eller något sånt där. Nu fick jag en minnesbild av när jag var 10 och sprang över Skaren i Isala med min kompis Marit. Vi lekte Ronja Rövardotter. Undrar varför jag kom på det. Isala är ju egentligen bara känt för en sak, och det är att det finns en lada där Gustav Vasa ska ha övernattat, eller hur det var. Som heter Isala lada. Och där bodde Marit, typ i anslutning därtill. Huvudrollen i den här sagan heter Marit, och hon har en hund som heter Jonsson. Um, Och det ska inte vara sån här djup existentiell resa, utan det ska vara lite trivialt, tror jag. Lite barnsligt. Kanske lite så här, men det ska vara en fest i skogen. Alltså, så det ska vara motsatsen till avsnittet om staden. Det ska vara en alltså, om staden var en existentiell resa in i någonting nästan som ett motsatsförhållande till en stad egentligen. En enkel resa, så ska det här bli snårigt. Alltså, det ska vara en snårig, lite banal historia om Marit och Jonsson. Marit bor, och så ska det vara nutid också. Det ska vara presens, vad kallas det för? Imperfekt. När det är dåtid, eller? Nutid är perfekt. Perfekt presens ska det vara. Marit bor i en koja och hennes liv känns som en dröm. Hon har allt hon behöver. Hon är lyckligt lottad. Kojan är inte så stor, men den är precis så stor som den behöver vara. Det finns ett rum i kojan och ett litet annex där hon kan dra sig undan om hon behöver vara i fred för Jonsson. Men det vill hon nästan aldrig vara, för Jonsson är ju en svart labrador som är hur himla adorable som helst. Det är en sån där hund som känner på sig när man har bekymmer och då kommer och lägger sig med huvudet i ens knä och suckar så där rofullt som hundar kan göra. Jag har fått väldigt mycket respons på mitt avsnitt om tunnelbanehunden. För tre veckor sedan. Jag kommer inte ihåg längre. Jag har ju återkommit i Somna med Henrik, som ju alltså är namnet på min podcast. Att jag egentligen inte är en djurmänniska. Jag har lite svårt för djur, för jag tycker att jag har svårt för envägskommunikationen som, eller åtminstone, alltså så stor del av mina kommunikativa behov förblir obesvarade med ett djur. Och jag kan inte värja mig för faktumet att jag är djurets ägare, vilket ju påverkar relationen. Det är svårt liksom, som jag med min katt då, Flingan. Jag tycker att det är svårt att se honom som min vän, för att han uppvisar helt enkelt inga sidor som ju annars är lite av ett minimum när man ska se någon som en vän, som en förtrogen. Alltså, han lyssnar inte på mig. Han visar inte att jag är viktig för honom mer än när det handlar om hans egna rent uppenbara behov. Mat eller att bli kliad. Och när han har fått vad han vill ha, då vill han bort från mig. Och jag känner mig utnyttjad. Där är ju en hund då lite lättare. Men där finns också ett slags, vad säger man, det ständiga behovet av mat som, jag menar, som kanske inte lika ofta. En katt kan ju ha andra behov, men då går den ju sin väg, och det kan ju på ett sätt vara en befrielse då. Men hunden är lite som en litet barn som behöver den till allt liksom. Och som jag brukar möta en farbror när jag är ute och cyklar. Och den farbror har en liten hund som ser ut som honom. Eller om det är han som ser ut som hunden. Jag vet inte vem som kom först. Man får ju förmoda att farbror är född före hunden. Även om hunden också förefaller vara gammal då. Och varje gång jag cyklar förbi så tror den här hunden att jag är ett hot. och gör utfall och kastar sig mot mig. Det är inte otäckt för att det är en sån liten hund. Men jag kan tycka att det är så... Alltså, vad är problemet? Du möter människor. Jag menar, det är inte så att vi bor långt ute i skogen som Marit och Jonsson. Utan vi bor i ett samhälle där den här hunden konfronteras med andra människor och andra hundar säkert 15-16 gånger per dag under hela sitt långa hundliv. Vad är problemet? Varför lär du dig inte att det här inte är ett hot? Att du inte befinner dig på den ryska tundran för 20 000 år sedan? Utan att det här är en det är ett samhälle, en civilisation. Jag kan tycka att det ödslar så mycket energi och skapar så mycket negativitet. Och jag kan inte jämföra det som jag fantiserar hundens tillstånd är som något annat än någon typ av otäck loop som bara går runt, runt, runt. Mat, fiende, skydda. Mat, fiende, skydda. Och det är inte inspirerande. Men med det sagt så vet jag att många somna älskar djur. Och många djur somnar med till somna med Henrik. Och därför vill jag ändå göra det väldigt tydligt att jag respekterar djur. Och jag har inte på något sätt slutit mig till att mina tankar om ett djur per definition är rätt eller riktiga. Det är bara det att jag har inte fallit hals över huvudet för något djur. Det kanske kommer då, därför att Nina och Harriet vill skaffa hund. Så det kanske blir så en dag att jag måste ge efter. Och då kanske det är jag som står där och älskar min lilla vovsing. Frågan är vad som skulle hända med flingan om vi skaffar hund. Det kommer inte att bli vackert. När vi går ut och går i skogen, när jag går ut ensam, då följer inte flingan med. Men när vi går ut alla tre tillsammans eller bara Nina, då följer flingan med. Och då jamar han och går ganska långt bakom oss och jamar så att vi ska komma ihåg honom, vilket vi gör såklart. Och kommer en hund, då går han långt in i skogen. Och så kommer han, hittar han oss alltid igen tillbaka. Och hundägarna brukar bli fascinerade, för alla tror att det är en hund nämligen. Det är ingen som tror att en katt skulle följa med människor och sådär. Det går ganska långt, 4 kilometer typ. Han går med. Och ibland är han borta långa stunder och sen kommer han tillbaka. Det är som att han rör sig parallellt med oss i skogen. Jag gillar honom också. Det är bara, jag skojar lite när jag säger att jag inte får ut samma sak som av en riktig vän. Men jag har ju berättat det där när jag ramlade klev fel i trappen och råkade hälla ett glas vatten i ansiktet på mig själv. Och det var så förnedrande och jag gjorde också illa foten liksom. Så vände jag mig om och tittade på flingan då som satt. Och då tittade han bara helt neutralt på mig liksom. Det fanns ingen empati där. Det var inte ens roligt för honom. Det var för honom fullständigt oviktigt. Och då slog det mig att han bryr sig faktiskt inte om mig. Och det kan ju ha att göra med att jag är mycket ensam på dagarna. Men just då kändes det viktigt att ha någon nära sig som faktiskt bryr sig om en. Som typ skulle känna någonting om jag ramlar ihop och skadar mig där i trappan liksom. Men då blev jag så kränkt. Det här var ju väldigt omoget gjort av mig. Men då gick jag ju till dörren och öppnade den och sa ut med kall röst till flingan. Och han lydde mig då. Ja, han kände väl att det var lika bra. Jag vet att jag har berättat det förut. Men ibland kan det hända att Marit vill komma bort från Jonsson lite grann. Ibland när han har varit ute och sprungit väldigt, väldigt mycket ute i den regnblöta skogen en höstmorgon. Han går alltid ut själv. Det är inte så att hon går ut med Jonsson kopplad. Liksom. Hon pratar ju med Jonsson, de förstår varandra. Så när Jonsson går ut, då gör han det på eget bevåg. Liksom. De är mer som ett gammalt gift par än en ägare och dess hund. Men då när han kommer in och vill hålla på och ruska sig och hoppa upp på sådär. Då blir hon lite irriterad för hon har ju precis gått upp och hällt upp en rykande kopp kaffe till sig själv. Och då är det inte kanske helt hundra med hund till frukost. Och då brukar de gå in i det lilla pentryt. De verkar trivas tillsammans. Det är så det känns nu i alla fall. Solen går upp och ner över skogen. Och eftersom de bor i skogen och lever av det som skogen ger så är det inte mycket de behöver göra. Alltså, nu pratar jag i termer av samhällskontrakt. De står utanför allt sånt där. Det som alla mina predikningar om att följa med det digitala tåget och sådär, till trots, så kan jag, en del av mig kan längta efter det. Att helt enkelt avsluta samhällskontraktet. Och bara lämna allt och flytta ut i vildmarken och bara vara där. Till dödagar. Och inte längre öppna några nyhetsappar. Inte längre lyssna på vad någon tycker i en krönika eller en podcast. Eller inte behöva lyssna på gräl, retoriska nedgöranden, oroande nyheter eller nya coola trender. Utan bara sätta sig i en liten stuga och lyssna på träden som blåser utanför. Och vara fullständigt omedveten om vad som pågår i världen. Det har ju också varit ett mänskligt tillstånd. Det glömmer man ju ibland. Att den här kunskapen vi har om allt, nej inte allt, men om det där som händer omkring oss, tusentals mil bort eller alldeles här intill, det har inte alltid varit ett mänskligt tillstånd. Jo, kanske att veta precis vad som pågår precis runt knuten. Det kanske alltid har varit ett mänskligt tillstånd och någonting viktigt. Men nu har vi ju så många olika komplexa skeenden som är både och. Så otroligt nära, lika nära som om det vore runt knuten. Det har inte alltid varit så, menar jag. Det har inte alltid varit en vår livsluft. Men jag skulle aldrig kunna göra som Marit och Jonsson. Flytta ut i skogen och bara lämna allt bakom mig. Det skulle vara ett för stort offer. För jag är för fäst vid världen. Vet du det, Somna? Jag tycker om den. Jag tycker om att leva i världen. Därför att den är okänd för mig. Den fortsätter att vara det fast jag lär mig något nytt hela tiden om den. Det är ju en bieffekt av att leva, så att säga. Men det har inte heller varit ett mänskligt tillstånd jämt. Det är därför jag tycker om att leva nu. Därför nu har jag alla verktyg som behövs för att skaffa mig kunskap om världen. Men det kanske är viktigt att inte låta algoritmen styra mig, utan lära mig att styra algoritmen. Att lära mig att tala om för algoritmen vad jag behöver och när jag behöver det. Och när jag behöver utmanas och när jag behöver pressas eller när jag behöver stimuli. Vi är inte oskyldiga medhän i det här. Så därför respekterar jag i allra högsta grad beslutet att göra som Marit och Jonsson. Men då tycker jag då ska man göra det fullt ut som Marit och Jonsson har gjort här. De har avslutat samhällskontraktet. Men det är klart att det finns ju någon typ av kanske leda. Det är ju lätt att tänka att bara för att man bor utanför digitala stimulin och internet och nyhetskällor och samhällskontrakt i övrigt, att det ska bara vara ladida och hoopsido hela dagarna. Men faktum är att det finns ju, det är väldigt mycket tråkigt i skogen. Det är samma varje dag. Även om det finns utmaningar som hela tiden håller den på tårna. Så det blir inte den här ledan som består i att allting är ofarligt och stilla varje dag. Det är klart att minsta lilla skiftning i naturen innebär ju då en stor händelse. Men med det sagt så är det ju inte brådfarligt att leva i vildmarken. Vilket gör att det blir ibland lite tråkigt. Så en dag så föreslår Jonsson då att de ska ha lite fest. Och då ska de bjuda in andra då. Du vet hur det är när man har varit tillsammans med någon länge. Alltså nu är de hund och människa. Så det är ju inte som egentligen jämförbart med två människor som lever ihop. Men det är det närmaste jag kan komma på. Eller så här, när jag har varit ensam med flingan länge. Då kan man ju känna, kan vi inte bara träffa andra nu? Liksom. Då kan jag känna att jag vill liksom bjuda in kanske någon annan katt så flingan kan vara med den. Och så känner Jonsson. Alltså han känner att han behöver lite egen tid och tycker då att det skulle vara kul att bjuda in två människor så att Marit kan prata med dem ett tag. Och då finns det ju andra i skogen. Men i skogen bor ju alla med väldigt, väldigt långa avstånd. På väldigt långa avstånd. Med flit då, för att det blir för jobbigt att vara för nära varandra. Det går ju tvärt emot hela ens behov då. Så en dag så föreslår Jonsson, medan de äter frukost, att de ska bjuda in sina grannar Evelina Ensamhet och Efraim Enkelhet till en ensam och enkel middag i kojan. Bara lite på tumman hand. Evelina och Efraim, de bor ju också tillsammans då. Och är då två människor. Även om Efraim har vissa likheter med en hund. Han har samma förmåga att sucka djupt och lägga huvudet i sitt eget skrev. Alltså det låter ekivokt och opassande, men det är, inte, alltså det är bara att han är väldigt vig och att han har hittat ett sätt att liksom vila huvudet mellan knäna på ett sätt. Och då brukar han tendera att liksom säcka ihop. Marit, hon är inte så keen på att ha gäster först. Hon tycker det räcker med Jonsson, men Jonsson är typ nästan desperat, så han övertalar henne. Och de diskuterar fram och tillbaka under två dagar. Där Jonsson förstår att han måste vara taktisk. Han kan inte vara för på, för då kommer hon att låsa sig. Det där är viktigt när man ska övertala någon. Att inte vara för på, därför då stressar man bara den andra parten. Utan det gäller att hålla distansen och inte få det att kännas så angeläget. Och långsamt med små subtila övertalningsmetoder föra in den andras tankar på att det ändå vore trevligt med lite gäster. Så Marit gillar ju mat. Och framförallt så gillar hon panerad ost med tartarsås och rösti. Och det börjar han puffa för, det var gott det vore med så här. Men det är samtidigt lite för riggigt att göra sån mat på vedspis om man bara är en hund och en människa liksom. Så, och på det sättet så lyckas han faktiskt övertala Marit att bjuda in Evelina och Efraim till en enkel middag i kojan. Och så skickar de iväg ett bud med en brevtuva. Och innan du nu rusar iväg och säger Henrik kan inte säga det, så menar jag att det är alltså ingen brevduva, utan det är en brevtuva. I skogen så går man till en viss tuva, så lägger man ett brev där och sen går man hem. Och så håller man inte på att göra någon stor grej av det där, utan man bara går hem och väntar. Och är det meningen att någon annan ska läsa det där brevet, då gör de det. Och då sprids ryktet på det sättet liksom. Så efter 12 år så går de ut i tuvan igen, och då hittar de då ett annat brev från Evelina och Efraim, som äntligen då via ryktesvägen har fått veta att det en gång låg ett brev på tuvan som bjöd in dem till en middag. Och när de kommer hem från tuvan, brevtuvan, så hör de på långt avstånd från sin koja att det är många röster. Det visar sig, förstår du, som att det är fler än Efraim och Evelina som har sett det här brevet och tänkt att det här måste ju gälla oss, för de har glömt att skriva namnen. Så förutom Evelina ensamhet och Efraim älg enkelhet, så är då olika personer där, som det är alltså 12 gäster där. Och nu ska jag hålla koll. Det här kommer jag aldrig att gå. Jag kommer att glömma, alltså jag är ledsen här, somna. Men jag kommer att glömma alla de här gästernas namn. Därför att jag har valt att kalla Evelina enkelhet och Efraim ensamhet för... Eller var det tvärtom? Evelina ensamhet och Efraim enkelhet. Jag har ju döpt dem till någonting ganska komplext. Och sen har vi Marit och Jonsson. Det tror jag är gränsen för... Jag får ju se, jag vet inte. Alltså jag ber om ursäkt på förhand nu om jag kommer glömma alla namnen. Jag har ju gett mig på tidigare att göra avsnitt med jättemånga olika karaktärer. Och ha igång samtal mellan dem. Och då glömde jag ju allas namn, utom typ en eller två. Och det här är nu, men nu tänker jag ändå försöka. Nu får vi se då. Okej, så de 12 gästerna som tror att det inbjudan gäller dem, och som nu står utanför kojan och diskuterar vem inbjudan egentligen gäller. För det specificerades att det bara gällde 2 personer, men det stod inte namn, för det hade Jonsson glömt bort, för han var ju en hund, come on. Så de som är där är Evelina ensamhet, Efraim enkelhet, Lars fritös, Lina Björk, Stina Stinjuver, Daniel Brud. Jag har redan glömt hur många det är som... Hur många jag var det här? Evelina ensamhet, Efraim enkelhet, Lars fritös. Har jag redan glömt. Jag fortsätter bara här då, precis vad vi ser. Efraim enkelhet. Annika Älghelvete. Hon heter det. Förlåt mig. Ebba Ash. Emilia Rolander. Emma Kranskulla Jansdotter. Erik Eriksson från Braggjöle socken. Och... Rickard Herreys bror. Rockhard Herrey. Han heter så. Ja, men jag kan inte, jag kan inte ta ansvar för vad folk heter. Bara för att det låter som ett konstigt namn. Han heter Rockhard Herrey. Så de enda namn jag kommer ihåg här nu är Stina Stinjuver, Rockhard Herrey, Evelina ensamhet, Efraim enkelhet, Lars fritös, Åsa älghelvete, Ebba Ash. Och Erik Eriksson. De är i alla fall där. Det är 12 personer och det är flera människor där. Och det är liksom otroligt mycket människor. Lars Fritös som beter sig som ett as. Stina Stinjuer som alltid pratar. Och hon slutar inte prata. Rock Hard Hooray som bara är snygg och står i ett hörn. Efraim Enkelhet och Evelina Ensamhet som ju egentligen helst av allt bara skulle sitta själva med sina bästa kompisar då, Marit och Jonsson i kojan, men nu blir det istället en galen fest med jättemånga människor då. Det är så mycket folk och det är trångt och stökigt i kojan och någon går ut på toaletten eller in eller vad man säger då i skogen som är toaletten och kommer in och då har en fel byxor på sig och någon gör bort sig väldigt tidigt genom att säga: är det så att du kanske väntar barn? Nej. Och då har han gjort bort sig då för att man indikerat någonting. Och Marit och Jonsson, de blir ju... Alltså det var ju inte meningen att det skulle bli så här. Har du någon gång som har bjudit in till en fest och det har blivit en mycket större fest än vad som var meningen från början och att det har varit någonting som du har upplevt som negativt? Det här hände ju jämt när man var yngre. Eller hur? När man var tonåring. Jag minns en gång när jag gick i gymnasiet så var jag på kompis. Jag var på fest hemma hos min kompis Fredrik i Borlänge. Och Fredriks föräldrahem var en sån där... Fredriks föräldrar, Gunilla och Kjell-Åke, var liksom... De var liksom som en festmamma och festpappa. Man fick vara där och ha fest och så. De var så himla fina. De har sen varit så här återkommande ingredienser i mitt och mina vänners liv. Nästan som ett par extra föräldrar. Men det här var i gymnasiet. Då var jag 16 år. Och världen var outforskad deluxe. Och det var fest. Och då dök det plötsligt upp några äldre tuffa killar. Som körde EPA, nej de körde nog bil, de hade körkort. Och de var tuffa och de kraschade festen och det minns jag. Då var det så här, alarmistiska samtal i olika kallgarderober. Om vad vi skulle göra och nu var det kris. Och jag minns att det blev lite aggressivt och lite hotfullt. Man var ju rädd för äldre killar. Jag var ju i alla fall det. Och jag minns att alla var fulla, men inte jag, för jag drack inte då. Och jag låtsades att jag var full för att passa in. Jag gick runt med en flaska som hade rymt någon typ av sprit och hade vatten i och halsade från den. Och människor blev oerhört imponerade då av mig och min till synes bottenlösa tålighet. Jag spelade berusad, men jag borde ju, att döma av att jag halsade ur en spritflaska, att jag borde ju ha legat medvetslös då om man skulle ha följt logikens lagar. Jag drack ju ur hela alltihop. Folk tyckte det var otroligt coolt. Och jag var stolt och glad, men också jätterädd för de här killarna då. Alltså nu är det inte en sån stämning som Rock Hard Hooray och de andra envist bidrar med. Det är vuxna människor här. Det är ju inte fråga om någon typ av high school fest. Men det var inte så här de hade tänkt sig, Marit och Jonsson. Så de går in i en kallgarderob och har ett krismöte. Och de försöker hitta på något sätt att bli av med gästerna då. Och då pratar de om olika tillvägagångssätt. Alltså man skulle kunna gå ut och hosta. Och säga typ: oj, 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 vad sjuka vi blev i kallgarderoben. Det drog kallt på oss i kallgarderoben. Alltså om du inte vet vad en kallgarderob är, så är det en liten garderob i en typ av äldre hus som inte är isolerad. Där man kan, dels kan man ha den som skafferi, men man kan också ha det som ett lite nedkylt förråd. och hänga in kläder eller liknande i. Men det är väl egentligen ett ställe att ställa in matvaror och så. Så innan kylskåpens dagar. Jag lärde mig uttrycket kallgarderoben i Staffan Götes En uppstoppad hund. Tyst Nelly, annars stänger jag in dig i kallgarderoben, är en rubrik. Eller en replik, förlåt. Det är för övrigt en av de finaste pjäser jag vet. En uppstoppad hund och tre systrar är nummer ett. Och en uppstoppad hund är nummer två. Och det är ju för att jag har spelat dem. Det är bara därför jag tycker att de är finast. Alltså, det finns säkert finare dramatik. Men jag har inte spelat den, så den finns inte i mitt DNA. Så... förlåt, nu börjar jag tänka på att jag är skådis. Och att jag sitter ibland och pratar om att jag har spelat teater i historiens gryning. Och ja, nu ska jag ju snart stå på scen igen då, i vår. Men att jag var så länge sedan att det känns liksom inte som en del av mig längre. Och ändå är det ju det. Det är ju liksom hela mitt yrkesliv. Men vad annorlunda det är idag än hur det var när jag började. Hur hela infrastrukturen för hur man försörjer sig som skådespelare är helt förändrad. Efter krismötet så bestämmer sig Marit och Jonsson för att de ska ha en galen dans. För galna danser med tvång att delta, det brukar ju skrämma bort folk, inte alla. En del människor går igång på det här. Tycker det är kul och vill gärna dansa. Men andra, lite som jag till exempel, när det blir masspsykotiskt, då blir jag lite nervös, då vill jag ställa mig utanför. Jag gjorde ett jobb åt den svenska armén en gång när jag var en arbetslös skådespelare. De hade någon typ av gruppövning det var jättemånga, tusentals svenska unga soldater, värnpliktiga och yrkesmilitärer som gjorde någon typ av övning där de skulle simulera en konfliktsituation. Och vi skådespelare då, som blev inhyrda av Arbetsförmedlingen Kultur, ditkallade av Arbetsförmedlingen Kultur. Vi skulle spela olika personer i ett krig liksom. Och jag ska inte berätta hela det, för det är en väldigt lång historia och oerhört rolig och konstig. Påminn mig om det någon gång så ska jag berätta hela den historien, om jag inte redan har gjort det. Men apropå grupppsykos, så var det också ett gäng gymnasieelever med som gick på något teatergymnasium i om det var Motala vi var i, jag kommer inte ihåg. Och det var så här, säkert 70-100 elever där. Och vi skulle då, vi hade simulerat någon typ av stor drabbning där vi var ömsom offer, ömsom krigsförbrytare, ömsom allt möjligt. Och de här soldaterna skulle öva på att befria oss eller förhöra oss eller fånga oss eller allt möjligt. Och då var de här gymnasieeleverna med tillsammans med den här lilla gruppen skådespelare med olika bakgrund som vi var då. Och då dök plötsligt överbefälhavaren upp utan... ha annonserat innan. Så befälen som ansvarade för den här övningen fick lite panik och ville visa ÖB då hur viktig den här, hur bra den här övningen gick. Så de ville liksom att vi skulle ta våra skådespelartalanger och liksom köra fram den mot ÖB så att han verkligen fick se hur många som var engagerade och sådär. Så han gick fram till oss och så sa han så här, jag hade nyligen befriats från någon typ av fångenskap. Det var många, många, många berättelser om den fångenskapen. Men jag hade befriats och stod då och var skärrad, måste jag säga. Och trött och förbannad i min arbetslöshet. bakom en lada och frös då. För det var liksom inte som när man jobbar som skådis annars att det kommer någon snäll med en värmejacka när man är mellan tagningar eller repetitioner eller någonting om man är utomhus. Utan det var ju bara att stå där i sina offerkläder då, trasiga så. Jag var arg och ledsen och rädd. Så kom befälen fram och sa så här: nu har ÖB kommit, så nu måste vi visa att vi, nu måste vi skärpa till oss lite här. Nu vill jag att ni allihop ska gå fram till ÖB och kräva information och mat och filtar och vatten. Ni ska vara upprörd folkmassa. Och jag utnämndes till någon typ av ledare för det här upproret då, som vi skulle simulera mot ÖB till. Så jag, resten av skådespelarna och de andra gymnasieeleverna då, vi började tåga fram mot ÖB. Som då stod utanför regimentesbyggnaden på huven av en bil. Som någon typ av Napoleon-gestalt. Och han hade värnpliktiga runt omkring sig. Unga killar. Och vi började gå. Och när jag fick med mig gymnasiegänget bakom så bidrog de med en, vad ska vi säga, viss emfas. Där vi skådespelare hade kanske en lite längre transportsträcka. Lite oväntat kanske. Men min erfarenhet är att professionella skådespelare kanske inte känner sig jätte tilltalade av regellösa gruppimprovisationer. Liksom. Medan gymnasieeleverna hade väldigt nära till att kasta sig in i fullständig inlevelse. Så först när vi gick så var vi lite försiktiga, jag och de andra skådespelarna. Men sen när gymnasietruppen kom bakom oss så blev det plötsligt väldigt, väldigt stark, kraftig gruppdynamisk reaktion. Där då rösterna höjdes och tonläget skruvades upp. Och det blev alltså en fullskalig sammandrabbning mellan de värnpliktiga och gymnasieeleverna. Därför det fanns ingen som kunde styra... Det fanns ingen som kunde styra skeendena liksom, eftersom det var ingen som hade sagt vad reglerna var. Och det här innebar att en av gymnasieeleverna fick en gevärskolv i ansiktet av en av de värnpliktiga som blev rädd och kände sig hotad av någon anledning. Och då blev det liksom bråk. Och det var omöjligt att överblicka vad som var på låtsas och vad som var på riktigt. Under tiden som ÖB då stod på motorhuven till sin bil och blickade flakt ut över det här mycket svårtydbara skeendet. Och då gick jag och ett par av de andra skådespelarna och ställde oss demonstrativt mot en husvägg och sa att det här går inte vi med på. Det här är inte teater. Det här är en grupppsykos. Och då kom det fram ett av de ansvariga befälen och skrek till oss: vad gör ni? Spela! Spela! Det här är så... Jag hoppas jag aldrig glömmer det, för att det är det dummaste jag har varit med om i mitt yrke. Så det här med grupppsykoser då, jag har alltid haft svårt för det. Och därför så skulle jag då till exempel, när Marit och Jonsson drog igång den här dansen, så skulle ju jag vara en av dem som då gick. Och det här hoppades Marit och Jonsson på. Så de kom in och så sa de: nu dansar vi en galen dans, hörni. Och så satte de igång musik. Och det finns ingen el i kojan. Så att den musik de satte igång var helt enkelt Jonssons hemmabyggda hundspelsapparat, som är alltså två stycken såna Pedigree Pal burkar uppspända med en fjäder emellan, och när man trycker ihop dem så låter det klonk klonk klonk, och när man släpper dem så låter det sproink. Så musiken var bara klonk 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 sproink. Det var Jonsson som spelade. Det blev en helt galen dans. Och den visade sig ha motsatt effekt. Till och med Marit och Jonsson drogs in i den. Så de dansade utan musik under fullständig tystnad. Runt, runt i kojan. De dansade från ena väggen till den andra. Att det var ju bara två steg. Tänk dig själv, alltså en stuga som kanske är 12 kvadratmeter stor. En koja mer. Och en hund och 12 människor då, plus Marit. Så 13 människor och en hund. Som under fullständig tystnad med bara sina kroppsläten, pruttar och andhämtningar, tumlar riktningslöst mellan väggarna, alla hållandes varandra i händerna. Bara häftig andhämtning, pruttar och leder som knakar, kroppar som slås mot kroppar, kroppar som slås mot husgeråd och väggar, hund mot människa och sånt. Marit och Jonsson, de försökte komma på olika sätt att bli av med gästerna. Men de provar att byta musik. Spela dålig musik. Ingen av gästerna vill gå hem. Sen försöker hon åsamka smärta på någon av gästerna med en lång pinne. Men det verkar som om ingen av gästerna bryr sig. De bara dansar tyst där mellan väggarna. Det känns som att de aldrig kommer att bli av med dem. Och då, mitt i det här tysta, riktningslösa tumultet, så, och alla ser så vilsna ut på ögonen. De möter varandras blickar ibland och ingen vet vad som pågår. Har du någon gång varit i en situation med nya människor, alltså människor du inte känner, och hamnat lite för snabbt in i en situation där ni till exempel gör någonting ansträngande tillsammans fysiskt? Alltså någon typ av, alltså i mitt jobb som skådespelare så var det ganska vanligt då att man träffar någon man aldrig har träffat förut, och typ en timma senare så är man i någon typ av väldigt fysisk grupp, improvisatorisk övning, där man då plötsligt lyfter varandra och sånt, fast man vet inte ens vad den andra heter i efternamn. Har du någon gång som har varit i en sån situation där du precis har sagt, du kanske har skakat hand med någon, och sen en timma senare så är du jätteandfådd och passerar förbi den här helt okända människan i någon typ av gruppövning eller fysisk aktivitet? Lite som när man dansar kring midsommarstången. Det är en så hemsk grej att utsätta sig själv för. För ibland så möter man ju varandras blickar samtidigt som man hoppar som en groda liksom, och sjunger små grodorna. Och då, det här gäller bara om man liksom har någon typ av värdighetströskel med sånt. Men då när man möter den här andra okända människans blick, då blir man så otroligt nakna inför varandra. Och det är vilsna blickar. Man kan inte tyda den andra. Man är bara anfäktad och ovärdig liksom. Och sådana blickar kastar de på varandra hela tiden. Och mitt i det här riktningslösa kaoset så klingar Evelina enkelhet och Efraim ensamhet, eller om det var tvärtom, i glasen och säger att de väntar barn. Det var sant det som någon sa där i början. Evelina är gravid och alla gästerna blir jätterädda när det här sägs. För att det finns nämligen en profetia i skogen. Att när ensamhet och enkelhet får ett barn tillsammans, då kommer det barnet att bli erbarmlighet. Så låt säga att de döper barnet till Erik. Erik erbarmlighet kommer det att bli. Och det är ett erbarmligt, odrägligt barn. Det vill man inte ha i skogen. Men då säger Evelina att det faktiskt inte är Efraim som är pappa till barnet, utan det är Rockhard Herrey som är pappa till barnet. Det är faktiskt Rockhard Herrey som är pappa till alla barn i hela skogen. Och alla blir lättade för alla älskar Rockhard Herrey och hans snygga bangs som han har nere i ögonen. Han ser aldrig någonting, det är därför han är pappa till alla. För han ser inte skillnad liksom. Och när alla gästerna då applåderar och prisar Rockhard Herrey och Evelina ensamhet. Och Efraim enkelhet går ut och biter i barr. Och grankotta, för han visste ju inte det här. Han blir ju jätteledsen då. Så blir festen plötsligt väldigt mörk. Jag sa ju det, att det skulle bli snårigt. Det är plötsligt någon typ av triangeldrama här. Och sen blir det då så himla typiskt. Och blir slagsmål mellan Rockhard och Efraim då. Det blir ett stenhårt slagsmål i all enkelhet. Som man skulle kunna säga. Och det slutar ju med då att Efraim och Rockhard blir ihop med varann. Och går in i kallgarderoben tillsammans. Och Evelina blir jätteledsen för hon har inte bett om det här liksom. Och blir ju då tröstad av Stina Stinjuver. Så det är mycket tårar nu och tyvärr finns det bara en kallgarderob. Och där är ju Rockhard och Efraim just nu. Så Evelina och Stina får inte plats någonstans. De får sitta vid köksbordet och prata med alla andra på festen som håller på att lägga sig i hela tiden. Och till slut så ställer sig Marit och Jonsson på bordet och så säger de: nu är det dags att ni går er väg. Våra hjärnor är överbelastade. Ni måste gå. Och då visade det sig att det var det enda som behövdes. Alltså att det här ska de komma ihåg sen. Man måste säga vad man har för behov. Man kan inte gå omkring och vänta så att folk bara ska förstå det automatiskt. Utan man måste vara lyhörd och sen måste man... Men det viktigaste är att man måste tala om. Man måste kommunicera vad man har för typ av behov. Och... Då går alla hem till sitt. Och det som är så skönt med den här festen just är att varken Marit eller Jonsson är emotionellt inblandade i några av de konflikter som bröt ut här. Utan det är upp till de enskilda personernas egna krafter att dela med det som har uppstått. Och Marit och Jonsson slipper det. Och nu, om det kändes lite som lite tråkighet och leda dem emellan innan, så har de ju nu kvar all maten som de gjorde. Den panerade osten med rösti och tartarsås. Och gud vad gott. Nu blir jag jättesugen på det. Det är min favoritmat. Om du undrar vad min favoritmat är, Somna, så är det panerad ost. Rösti eller stekt potatis. Och tartarsås. Det är så gott så jag bara grinar nu. Och när alla gästerna har gått hem så blir Marit och Jonsson ensamma igen. Och då bestämmer de sig för att de ska skriva en lång dikt. Om att de aldrig mer ska släppa in någon annan i kojan. Och så här lyder den. I fred är det vi vill ha. En stund bara för oss två. Inte några mer människor här. Inget stök. Blott vi och skogen och Jonsson. Till skogs att gå och hand i hand. Att vandra och njuta av träd och land. Solen som skiner och vinden som susar. Och vattenfallet som avlägset brusar. Allting annat kan vänta en stund. Tiden står så stilla för mig och min hund. Det finns ingen stress och ingen prestation. Blott vi och skogen och Jonsson. Så låt oss gå hand i hand och njuta tillsammans i trädens land. Och låt oss tillsammans leva. Och låt oss ensamma geva till varandra olika grejer och samla på saker och ting. Och känner sig aningen ding. Och kanske så småningom veva upp den oändliga lusten att leva. Slut på sagan. Nu är den här sagan slut. Och jag tänker att den var lite snårigare än mitt tidigare så existentiella, snudd på filosofiska avsnitt om en kvinna som rör sig i en stad. Och ja, det är bara några dagar kvar till nästa avsnitt och då är jag här igen med dig, för dig, åt dig. Och du ska nu ska du ägna dig åt någonting. Somna kanske. Det kan hända att jag pratar för dina sovande öron nu. Det kan hända att du är en hund. Att du är en svart labrador som ligger och sover och ingenting förstår av vad jag säger eller hur det går. Men det är värt någonting ändå. Fast du inte mig förstår. Vi är alla fast i en korridor. Både groda, människa och labrador. Några sitter och andra står. Det viktiga är att vi alla får leva tillsammans här i ett liv som är någon jävla mackapär. Förlåt för jag svor, men jag är stor. Jag gör vad jag vill i ungefär 16 sekunder till. Och sen är avsnittet slut och jag går ut med ett tut. Och du sover vidare, din lyxiga gamla glidare.